Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hjärtligt välkommen till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Katarina, vem är du egentligen?
Ja, från ett akademiskt perspektiv så är jag fysiolog, läkare och hjärnforskare. Har forskat på vad som händer i hjärnan när vi fattar ekonomiska beslut. Men det jag jobbar med idag det är att implementera hjärnforskning i näringslivet och samhället. Och det gör jag med hjälp av mina två bolag. Ett heter Brainbow Labs som är ett konsultbolag. Och där jag jobbar mycket med ledarskap och som sagt hur man kan ta in hjärnkunskap om beslutsfattande, prestation, motivation, sociala interaktioner och så i näringslivet för att få folk att prestera och må bra. Mitt andra bolag heter Grey Matters och där kombinerar jag hjärnforskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer.
Oj, oj, oj. Du föreläser, det är sin core business, kan man säga det?
Ja, just nu så föreläser jag och skriver böcker och håller workshops och jobbar med inredning.
Okej. Men vi återkommer väl till det. Du har skrivit massa böcker och sommarpratat och varit med i tv och hållit på, eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja, men det låter som det går bra för dig.
Ja, hur går det för dig då? Vem är du egentligen?
Ja, men jag heter då Viggo Kavling och jag kallar mig själv handelsresande i det talade, skrivna och digitala ordet. Och den payoffen den har jag stulit från Björn Ranelid och lagt till ordet digitalt. Jag är väldigt mycket inne på att om någon gör någonting bra så ska man genast stjäla det och försöka utveckla det lite grann, men inte hålla på för mycket. Jag är journalist sedan 20 år tillbaka och jag jobbar också som entreprenör, bland annat i ett bolag som heter Initio, som är ett undersökningsföretag, och lite andra bolag som jag försöker, målet är att de ska bli jättestora, men just nu är de ganska små.
Oj då.
Du, den här podcasten heter I huvudet på en barnbrytare. När du hör ordet barnbrytare, vad tänker du på då?
Någon som spränger gränser.
Och vår tanke är då att vi ska berätta om sådana människor och sådana företeelser. Och man kan väl säga att barnbrytande kan man göra på två sätt. Ett, man kan hitta på någonting nytt. Och två, man kan bryta mot reglerna. Och ett väldigt bra sätt i det är ju han, den här killen. Det var en liten spetare, en japan, som tävlade i korvätnings-VM i USA. Mm-hmm. Och då var det så att man tidigare så åt ju alla då korvarna med korven med brödet i. Men han tog ut korven och åt den först och sen så doppade han brödet i vatten. Och då lyckades han äta väldigt mycket fler korvar än de som var väldigt feta för att han hade en bättre teknik. Han bröt enkelt mot de oskrivna reglerna.
Just det.
Och så kan man tänka. Ja. Och vi ska ju då också försöka förklara vad som händer inne i hjärnan. När man bryter mot reglerna i hjärnan, varför är det så svårt att göra det, tror du?
Men det är för att vi är så otroligt bekväma. Vi är kopplade till att föredra det här med trygghet, snabba belöningar och vill helst inte gå utanför vår comfort zone. Mm. Så att när vi då ska göra någonting nytt så betyder det att vi inte kommer få en snabb belöning av det. Det kommer göra ont och vara jättejobbigt. Plus att vi behöver anstränga oss jättemycket för att hålla alla de här jobbiga ångestkänslorna i schack. För att kunna klara av det här. Så det krävs extremt mycket ansträngning. Och då är det mycket lättare att välja den lätta vägen.
Minsta motståndets lag.
Ja, precis.
Det är både vår största fiende och vår bästa vän.
Ja, precis så.
Okej, men då tycker jag att vi hoppar på det första ämnet.
Ja.
Thank you. framme vid det första ämnet och vi utgår från en undersökning som Initio har gjort för Aftonbladet och Telia. Och den gjordes på föräldrar som fick svara på vad deras yngsta barn höll på med vad det gäller skärmar. Och då pratar vi paddor, vi pratar tv, vi pratar datorn och vi pratar telefonen. Och det visar sig att många, många barn, 63% av de små barnen har tillgång till en surfplatta. Och ännu fler av barnen har, sen det är upp till 2 år har de haft tillgång till en surfplatta. Och sen när de blir lite äldre, då får de tillgång till en smartphone, en del av Apple TV, de har dator. Man kan säga att de är framför skärmar flera timmar varje dag. Och föräldrarna är oroade för detta och det leder till konflikter. Men de här konflikterna klingar lite av när barnen blir så stora att de kan argumentera själva. Och då är det ju så här med den digitala revolutionen att den är ju någonting helt nytt. Och Katarina, rent generellt, vad tycker du om att barn tillbringar timmar framför datorn eller paddan eller telefonen varje dag? Är det bra eller är det dåligt?
Det är dåligt. Och jag tycker att det är extremt oroande faktiskt när man ser... Ja,
extremt oroande.
Ja, det är faktiskt det. När man ser de riktigt små barnens mediekonsumtion. Och jag ska berätta varför. Det som jag först tycker är oroande, det är att det finns studier gjorda där man tittar på hur konversationen och interaktionen är mellan två människor när man bara har en telefon närvarande. Så att om du och jag satt här och sen la en av oss upp telefonen på bordet, den bara är där, eller till och med så här, ganska långt bort i hörnet så vi knappt ser den, då har man sett att konversationen blir mycket ytligare. Vi avhandlar alltså ämnen som är väldigt så här lätta att hoppa in och ut i. Och det här leder också till att vi känner inte lika mycket med personen som vi interagerar med. Och det här minskar faktiskt människors empati. Och det har man också sett att de senaste decennierna så har förmågan till empati minskat rejält. Och det är ju extremt oroande, för att det betyder att när vi går från de här sociala interaktionerna IRL, alltså in real life, till skärmarna, då förlorar vi den här träningen. Och det som är jätteviktigt att komma ihåg, det är att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Och det är så vår grundprogrammering är. Det vill säga, om vi vill att vi ska må bra, ha hälsa, känna oss tillfredsställda och sådär, då är det efter de spelreglerna vi måste spela efter. Och nu har vi liksom slängt in det här med olika typer av skärmar och går till ett helt annat beteende som vi egentligen inte är kopplade för. Och det påverkar oss extremt mycket.
Men du, utan då, du som inte har barn, du inser ju inte hur skönt det är. Det är väldigt behagligt, till exempel om man ska åka på en flygresa. Eller man ska, alltså tristessen, det blir ju... Alltså det är ju väldigt skönt för oss föräldrar. Alltså man kan ju säga så att barnuppfostran gick till, det var ju först avskaffades barnagan och då hade man liksom ingenting. Ja. Sen kom ju videon och det var ju en lösning på många problem. Och nu har ju den smarta telefonen och paddan nökt upp och nu, alltså det är ju väldigt skönt.
Ja.
Men
priset är, till exempel, som vissa forskare diskuterar, det är att empatin alltså har minskat med 40%, alltså förmågan till att känna empati, med 40% de senaste 20 åren. Och då kan man fråga, är det värt det?
40%, det är så mycket alltså.
Ja, precis. Och som sagt, jag kommer ju säkert få äta upp de här orden den dagen jag själv får barn. Och då får alla som lyssnar, inklusive du, komma och säga så här, I told you so. Så det är klart att det är lätt för mig här och bara grabba tag i forskningsstudier och säga så här, det är oroande och så. Men jag tycker faktiskt att det är det. Och det påverkar våra liv så otroligt mycket. Det finns en forskare som heter Sherry Turkle och hon kollar jättemycket på det här, olika typer av sociala interaktioner och också hur barn upplever sina sammanhang. Och när hon intervjuar många barn så säger de så här, men jag vill bara prata med mamma och pappa. Men de är hela tiden liksom i telefonen. Mm. Så det finns många barn som inte ens har normala konversationer med sina föräldrar längre. Och de känner att föräldrarna inte är helt nåbara, att de inte är helt närvarande. Mm. Och en annan aspekt av det här att hela tiden ha en skärm, det är ju att vi klarar inte av att vara ensamma längre, utan vi vill hela tiden ha något kul liksom. Mm. Och man har faktiskt gjort studier på det här för att just titta hur väl vi hanterar ensamhet. Och det man gjorde, det var att man placerade försökspersoner en i taget i ett rum, och så sa man så här att du kommer få sitta helt ensam i det här rummet och bara vänta mellan 6-15 minuter. Och sen kommer jag komma tillbaka och berätta vad det är vi faktiskt ska göra. Och det finns inga böcker, det finns liksom inga skärmar av något slag i det här rummet, utan det är liksom helt tomt. Och sen så säger de så här, innan experimentledaren då lämnar rummet, så säger man så här att skulle du kunna tänka dig att ge dig själv elchockar? Och då tittar alla försökspersoner på experimentledaren och tänker så här, bara, men är de helt tokiga eller så här, vad är det här för någonting? Och så säger alla så här, nej, men det ska vi absolut inte göra, aldrig i livet. Och så försöker de så här, men om vi betalar det då, så här, skulle du kunna tänka dig att göra det då? Nej, absolut inte, det här låter helt knäppt. Men sen så låter de här försökspersonerna ändå känna på hur det känns att få en sån här elstöt från en apparat då, som står bredvid. Och så känner de det och så tycker de att det gör jätteont, och så tänker de så här, är den här personen helt tokig? Sen går experimentledaren ut. Och då observerar man den här personen som då sitter ensam i det här rummet. Så här, vad gör den? Och det man märker är att efter 6 minuter så börjar människor ge sig själv elstötar. För att de är så otroligt uttråkade. Och att de vill att någonting ska hända. Och det betyder alltså att vi klarar av 6 minuters ensamhet. Och sen vill vi liksom bli underhållna med någonting. Och då är vi alltså beredda att liksom ge oss själv elchockar. Alltså någonting som gör ont bara för att få någon stimulering. Och det är det här man ser också i många konversationer och i vår vardag idag. Att så fort människor ska stå och vänta på röd gubbe så tar man upp telefonen. Eller om man sitter i en kafésituation och pratar med någon och så är det någon som ska liksom gå till damrummet. Då kommer också telefonen upp. Eller om man står i kön i matbutiken. Ska man heller inte vänta de här minuterna utan man tar upp mobilen. Så vi vill hela tiden bli underhållna. Och den här forskaren, hon har också sett att folk säger så här att jag tycker det är så jobbigt att lyssna på människor. För att det finns ju de här jobbiga, tråkiga delarna där man liksom inte vill vara med. Och det som händer, det är ju faktiskt att vi förlorar jätteviktiga sociala färdigheter. Hur vi faktiskt interagerar med människor. Och det finns faktiskt unga människor idag som också säger så här att jag vill inte ha en konversation med andra för att det är så otroligt jobbigt. Jag vill hellre skriva ett textmeddelande eller ett mejl, för att då kan jag kontrollera situationen. Jag kan bestämma vad det är jag ska säga, vilken del av mig själv som jag ska visa upp. Och jag kan också retuschera det här eller editera det som sägs. Men att ha en riktig konversation, det är alldeles för läskigt för att den sker live och den kan vara helt oväntad och så vidare. Så att det är därför den här utvecklingen är oroande. När vi kommer ifrån det här basala beteendet som vi människor har haft liksom så länge vi har funnits som art.
Men oj, det var väldigt mycket information här. Ja. Vad är då ditt råd till mig som förälder? Ska jag alltså de vill ju när vi kommer hem då vill ju, då är de då tycker jag tycker ju så här till exempel som Minecraft verkar vara ett jättespännande, utvecklande, roligt spel där de bygger saker, de interagerar med andra, de tävlar, de bråkar. Mm. Det är spännande. Det är liksom är det alltså liksom på vilket sätt alltså är det farligt verkligen att spela såna spel, tror du?
Alltså om man kollar på de studier som finns när det gäller olika typer av spelande, så finns det självklart spel som också boostar vissa färdigheter. Mm. Till exempel vet man att spel där man måste samarbeta med någon annan, det kan faktiskt främja hjälpsamhet, och det kan också ses utanför spelets värld, alltså i riktiga livet, att barn då blir mer hjälpsamma. Det finns spel som gör att vi får ett bättre arbetsminne, och de är väldigt specifika, liksom att man övar på just det. Det finns också spel, om man pratar lite så här, hur ska jag säga, äventyrsspel, och där man ska ta sig genom gångar och hoppa upp och ner och så där. Det kan öka liksom vår spatiala förmåga, det vill säga hur vi uppfattar rum och så där. Så att det finns ju ganska specifika spel som kan träna vissa typer av funktioner. Så är det. Ja, så att det finns ju...
Det finns hopp för några spelare.
Ja, absolut. Det finns det. Och sen så är det också så här, om man tänker på språk. Många spel är ju på engelska. Och det gäller ju också om man pratar om olika typer av tv-program eller barnprogram eller så. Att får man höra det engelska språket så ökar man ju sannolikheten faktiskt för att lära sig det. Så det är ju också positivt. Däremot om man pratar generell språkutveckling så vet man att tittar man för mycket på tv som barn, då hämmas språkutvecklingen. För att det bästa sättet att lära sig språk, det är ändå genom en vanlig konversation med en levande människa. Och också genom läsning, där den som läser och berättar highlightar vissa ord och liksom betonar vissa ord, och att man också kan ha en diskussion kring texten. Så att om man pratar både om tv och om olika spel, att ha en vuxen med sig i ett sånt sammanhang, det kan ju boosta det ännu mera. Och om vi pratar om så här,
man får så att du lämnar dem med datorn helt själva, så det är det du säger.
Eller tvn, ja.
Man måste sitta där och prata med dem.
Ja, det är det allra, allra bästa.
Okay.
För att återigen, vi är ju liksom utvecklade efter de förhållandena som rådde för 40 000 år sedan. Och då fanns ju varken tv eller iPad, utan då handlade det om att vi faktiskt konverserade och berättade saker.
Vad tycker du? Tycker du det här med tider, är det, ska man säga så här, max 2 timmar eller liksom, är det ett bra? Jag känner ju så här med stämpelklocka, känns jättekonstigt.
Ja, det här diskuterades jättemycket. Det finns en... känd barnläkare som heter Hugo Lagercrantz. Och som också
jag
har
känner
gjort...
hans son.
Ja, och han har också bedrivit mycket hjärnforskning och så. Och om man ska lyssna på hans råd, där han hänvisar till amerikanska barnläkarakademins rekommendationer.
Okej, det måste vara det finaste.
Ja, precis.
Och det där låter är... så fint så. Allt med Amerika är fint.
Ja, precis. Så... För att de pratar ju engelska. Och de är lite modifierade enligt hans tänk då. Men då säger han så här, att barn under 2 år ska inte titta på tv, DVD, surfplatta överhuvudtaget. För barn mellan 2 till 3 år bör skärmtittandet minimeras. Sen säger han så här, att äldre barn i förskolan...
Det kommer ju aldrig gå.
Nej, det kanske inte
gör. Alltså det funkar ju inte.
Men, om du ändå frågar...
Sådana råd är bara... Alltså då blir ju bara... Alltså det blir ju bara... Det går inte att leva i ett sam... Alltså på något sätt är det... Jag tycker... Ja, fortsätt. Ja.
Ja, men
jag blir provocerad.
Ja, men alltså. Det är jättebra. Vi tycker ju om att bråka lite. Ja. Det är ju vi väldigt bra på. Men jag läser klart dem.
Ja, och
så,
klart.
Så får du skälla sen. Sen säger man så här, att äldre barn i förskoleåldern 3-7 kan titta på tv och DVD 1 till 2 timmar om dagen. Och man bör välja program som är berättande. Så där fick vi till det. Sen säger han så här, att skolbarn 7-15 kan få titta på tv-DVD längre tid, men absolut inte mer än 3 timmar i samma dag. Och i så fall bara vid enstaka tillfällen, till exempel om det är något stort idrottsevenemang, säger han här. Och anledningen till att han säger det här, det är för att det finns en studie från USA. Där man såg att ungdomar, särskilt pojkar, som tittade mer på tv... Eller som tittar på tv mer än 3 timmar per dag uppvisade ofta kriminellt beteende. Och det ska tilläggas också att den här studien publicerades i Science. Och så säger de så här, att om man får se 200 000 våldsscener på tv innan man fyllt 18, det är genomsnittet i USA nu, så kanske det inte är så konstigt. Och sen så påpekar han också att styrkan med studien var att det var korrigerat för andra sociala faktorer. Så att återigen, om man tar vetenskap så vill ju vi forskare ofta förmedla så här, att det här har vi faktiskt studerat och det leder till olika grejer. Och sen så har vi ju då verkligheten, livet, hur det är.
Vi vanliga
precis,
människor.
Att faktiskt ha barn och så. Så att nu tänkte jag släppa in dig och kommentera de här provocerande påståendena.
Jag är ju helt, i grunden är jag ju helt mot barnuppfostran.
Mm.
Jag tror ju inte på regler eller någonting sånt. Jag tror bara på en enda sak.
Ja.
Och det är att man måste erbjuda saker som är spännande.
Ja.
Och då tror jag till exempel så här, att Till exempel så måste man erbjuda att man sitter och äter tillsammans.
Ja.
Och då när man sitter och äter tillsammans, då ska man ju inte ha någon padda eller telefon eller någon tv eller någonting. Man sitter och pratar och så kan man prata då om dagen som har varit. Vad hände? Vad var roligt? Vad var spännande? Vad var tråkigt? Och så kan man försöka äta god mat. Och då är det så att då äter vi den maten som står på bordet. Och det finns liksom ingen annan mat, utan det här är det som gäller för alla.
Ja.
Och sen så finns det en annan grej.
Fast det är en regel också. Och säga så här, det här är ju...
Ja, men alltså, jag är lite så, som igår till exempel eller förrgår så hade vi sån thai-gryta.
Just det.
Med nudlar. Och då ville då den minsta inte ha någon, liksom det här gojset som jag hade googlat ihop. Då fick han bara nudlar. Och då var jag liksom lite, ska jag tvinga i honom? Men så var, nej, men vad fan, då får han äta de jäkla, liksom, då får han äta de här torra nudlarna. Så blir det inte annat. Ja, ja, så kanske han till nästa gång blir lite mer, eftersom vi andra åt, och stundtals tyckte det var ganska, jag är inte så tokig på att laga mat, så jag tyckte det blev ganska bra faktiskt. Men då får han nästa gång fan väl ta någonting. Och sen äter vi alltid efterrätt också. Men vi äter först huvudrätt och sen så väntar vi lite och sen äter vi efterrätt. Sen så har jag då en annan grej som är det här då att vi läser böcker tillsammans.
Det är jättebra.
Och då, till exempel igår då, så var det så att då har vi först, vi har ändrat lite på rutinerna. Förr var det så att vi, Ib då som är den äldsta som nu har lärt sig läsa, han är 8. Att han läste först, och då läste vi liksom, låg alla i sängen bredvid, och sen så låg då Lo som är 5 bredvid. Och, men nu så har jag kommit på att det blev liksom lite störigt liksom när han skulle både läsa och de var trötta. Så att nu läser vi, han och jag läser ett kapitel och sen så läser jag 2 kapitel sen tillsammans när de ska somna. Mauros resa av Jo Salmson, som jag kan rekommendera. Det är bästa författaren. Fan, alltså, det är så jäkla bra böcker. Otroligt bra. Men vi läser tillsammans och då, det är ju jättebra faktiskt. Alltså läsa är ju...
Det är fantastiskt. Ja, så läsa, där är vi ju överens.
Ja, men där läsa, jag tycker att... Och då är det mer så... Och sen så orkar inte jag... Liksom, jag vill inte vara någon... Alltså, jag är mer så att jag vill göra... Okej, vi ska äta. Och vi ska läsa. Och sen så gafflar vi liksom på. Men jag kan känna... jag har ju då fattat... eller vi har då... gett min yngsta son, han har då fått en mobil. Och det har ju blivit att nu har vi börjat smsa varandra. Och då när han är med sin mamma, för vi är då skilda. Och jag måste tycka det är jätteroligt. Alltså det finns ju någonting, jag tycker ju också att det här språket, jag håller ju med dig om att du lämnar ibland med en telefonsvar, vilket tycker jag är djupt obehagligt. Varför skickar hon inte bara ett sms istället så man förstår vad hon vill? Jag tycker det är, det där är någonting, men så att, det är väl ingen som, alltså, jag tycker det är trevligt att prata, men egentligen så tycker jag inte så mycket om att prata i telefon.
Nej.
Utan jag tycker sms och mail och sånt, och sen så när man ses så har man liksom, då, och det tycker jag, alltså, jag tycker att talandet eller kommunikationen förstärks av de bilder som man som när man skriver. Jag satt.
Men du skulle ju egentligen klaga på skärmarna, och nu har du egentligen sagt att du tycker att det är bra och viktigt att läsa.
Ja. Nej, men alltså, jag vill... Så... Nej, men, men man kan väl säga så här att leder skärmarna till ökad kommunikation eller minskad kommunikation? Eller går kvaliteten på kommunikationen ner? Och om det då är så att 40% av empatin försvinner för att vi tittar på skärmar, så är det ju inte bra.
Nej.
Men jag upplever ändå någon slags... Jag kan till exempel uppleva när jag spelar schack med en kompis som jag har i Genap, att jag känner väldigt närhet via schackspelandet.
Ja.
Alltså, trots, och det är ju mer så, den kontakten hade vi inte tidigare. Jag känner en väldig ömhet, till exempel när någon på andra sidan jordklotet, liksom jag ser att de har varit på något kalas och så är det lite bilder där från något grillparty, så kan man liksom lajka. Jag tycker att det digitala ger oerhörda möjligheter också till en slags intimisering. Sen kan det ju i och för sig ibland då bli problem när man träffas i verkligheten, för då har man helt olika bilder.
Precis, det finns ju en bok som heter Den vite mannen.
Okay.
Har du läst den?
Nej.
Nej? Nu ska jag försöka berätta det här från minnet. Det var väldigt länge sedan jag läste den. Men det var i alla fall för väldigt länge sedan. Som en vit man besökte någon söderhavsö. Och så träffade han så här en hövding. Som då hade väldigt mycket åsikter om allt från liksom pengar till tidningar och det här med telefon och sånt. Och då sa han så här att om man ringer och berättar allt som har hänt och sen skriver om det liksom i tidningar och sådär, då har man ju ingenting att säga när man ses. För att då vet ju den här andra personen redan allt som har hänt i ens liv. Och jag tycker att det finns något lite intressant i det, för att det är ju egentligen samtalet och den sociala interaktionen som faktiskt är det viktigaste för oss människor. Om vi pratar om det här med hälsa, välmående och prestation och ställer oss frågan, vad är det som boostar alla de här tre sakerna? Så är sociala interaktioner, alltså umgänget med andra människor, den bästa medicinen. Och kollar man på det här från ett hälsoperspektiv, har man bra sociala interaktioner så minskar det risken för att dö. Och det här, alltså sociala interaktioner är en lika viktig faktor som att inte röka och som att inte dricka när det gäller hälsa. Och det här skrev jag om i min bok, Den sociala hjärnan. Att varför säger inte läkare till människor så här att ja, du borde faktiskt skaffa dig lite fler vänner. För att många får ju höra så här att ja, men dra ner lite på alkoholkonsumtionen och rök inte och börja träna och sådär. Men det vi verkligen, verkligen borde säga i många fall, det är så här, skaffa dig bra vänner. Bra relationer.
Okej, ska vi... Det var inget barnbrytande råd, skaffa det, eller kanske är det det, är det ett barnbrytande råd, skaffa dig lite fler vänner?
Ja, och alltså jag måste säga så här, jag får så ofta frågan, hur boostar jag min hjärna? Alltså folk vill boosta så mycket kapaciteter, de vill bli liksom smartare, lära sig saker snabbare, bli friskare, du vet så här, alla såna grejer. Och då är det så här, go back to basics. Alltså tänk så här, hur levde vi för 40 000 år sedan? Vi levde inte med de här skärmarna och telefonerna och att vara uppkopplade hela tiden. Utan vi umgicks faktiskt med andra människor. Vi satt framför lägerelden, och det är det jag tycker faktiskt att vi ska gå tillbaka till. Och med det här så menar jag inte att teknik är dåligt. Eller att det ena behöver utesluta varandra. Men jag skulle säga att vi behöver använda teknik med en intention. Till exempel, vi vill ha en snabb kommunikation just här och nu. Eller, jag vill titta på det här programmet för att jag vill lära mig någonting. Eller, nu ska jag kolla på den här filmen med min käraste liksom, i 2 timmar för att det är mysigt. Gör saker med intention. Låt inte tekniken bara ta över livet och liksom sitt som en beroende person och bara smsa och mejla och liksom glömma alla människor omkring dig.
Du, vi kommer nog återkomma till det här.
Ja.
Ska vi lova det? Vi återkommer till det här ämnet med skärmar och den digitala revolutionen och hur det påverkar oss.
Ja, och vi kan ju också säga så här att om människor har frågor eller funderingar kring det här eller blir superprovocerade och vill att jag ska äta upp alla orden jag har sagt nu om skärmtid och sådär, så kan de ju mejla oss, eller hur?
Mm, precis. Bra. Vi återkommer i slutet med mejlarna, men vi ska först ta ett ämne till.
Ja.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kärlek.
Mm.
Och anledningen till att jag vill prata om ämnet kärlek, det är för att jag har läst en bok av Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer.
Mm-hmm.
Har du läst den här boken?
Nej, det har jag inte.
Nej. Men Martina Haag, du känner till henne?
Ja.
Ja. Nej, men hon har ju figurerat väldigt mycket på löpsedlarna på sista tiden. Och det är ju med anledning av att hon då har skilt sig från sin man Erik Haag. Och i den här boken så är det ju... man känner ju att de heter inte Martina Haag och Erik Haag. Martina och Erik Haag, och Lotta Lundgren och sådär, de här namnen som står på löpsedlarna. Men man känner ju, men det är samma berättelse. Det är ett par som lever i Bromma, som har massa barn. Och sen så träffar då mannen en kvinna på jobbet och blir förälskad i henne. Och då gör slut med personen. Och vad jag har ju läst den här boken och jag tycker den är väldigt, väldigt bra, för att den handlar liksom väldigt mycket om vad kärlek är. Och jag tycker att Martina Haag skriver om kärlek på ett fantastiskt sätt. Alltså det är utelämnande, ett hål i hjärtat. Och man på något sätt känner, och när jag läste det här tänker jag så här, fan vad bra skrivet om kärlek. Och så tänker jag så här, när jag läste en man som skrev lika utelämnande om kärlek. Och så kan jag liksom inte komma på en man som en manlig författare, alltså på något
sätt. Men typ Werther.
Ja, alltså, men det var ju ändå 150 år sedan. Men, jag menar, jag kan inte, om man tänker så här, att den här boken är liksom, det är den stora känsloboken det här året. Och för typ 2 år sedan så kom Lena Anderssons bok som också var samma extremt självutlämnande om kärlek. Och för jättelänge sedan så var det Carina Rydberg som skrev väldigt utlämnande om kärlek. Och då tänker jag så här, kan det vara så att kvinnor har en annan hjärna än män och därför har ett annat känsloliv? Vad tror Dr. Gospic om detta?
Jo, men jag skulle säga så här, inom biologin så har man ju den här ständiga diskussionen, alltså nature versus nurture, det vill säga alltså våra gener och vårt arv kontra vår uppfostran och vår miljö. Och
Den lär vi nog återkomma fler gånger till också i den här podcasten.
Absolut, och det är liksom en ständig boxningsmatch. Och vissa tycker att det ena är viktigare och liksom bidrar mer, och andra tycker att det andra är viktigare och sådär. Och man kan säga att sanningen säkert ligger någonstans mitt emellan. Så att ett delsvar på din fråga är så här, alltså vi är ju absolut olika biologiskt.
Mäns och kvinnors hjärnor. Alltså.
Ja, de är faktiskt det. Men, och det här är ett stort men, att om man ska kolla på skillnader, alltså rent strukturmässigt i hjärnan, så ser man att det området som behandlar vår rumsuppfattning, man kallar det för visospatial förmåga, det skiljer sig. Visospatial förmåga.
Fantastiskt ord.
Ja. Det vill säga hur vi upplever rummet, liksom rymd och sådär. Den delen i hjärnan är liksom, skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Och man ser också att den här skillnaden går att koppla till en funktion. Det vill säga att män är bättre på upplevelse av rum och rymd än kvinnor.
Förlåt, vad menar du? Om vi sitter i det här rummet nu, jag ser att det är ett fyrkantigt grått rum med gardiner för fönsterna så att ljudet ska vara bra. Vad är det som inte du ser av det, så att säga?
Just det, alltså ett väldigt klassiskt exempel, jag ser också det här, ett väldigt klassiskt exempel, det är de som mönstrade förut när vi hade det i Sverige. Så skulle man göra såna här tester då det fanns olika geometriska figurer som var uppklippta. Och sen var uppgiften så här att, tänk dig då att du sätter ihop den här uppklippta strukturen till en 3D-struktur.
Och så ska
man, och så ska man matcha det då. Så här, är det A, B eller C som är den korrekta 3D-figuren av den här endimensionella figuren? Och då säger man då att män är bättre på den typen av uppgift. Alltså så här, hur man vrider saker i rymden och hur man kan uppfatta olika objekt och så. Lite mer avancerat än bara upplevelsen av ett rum. Och då säger
man säga då att kvinnor är lite korkade eller?
Absolut inte.
Jag känner mig lite, när jag med dig känner jag mig alltid lite korkad. Men det har inte med att jag kan klippa ihop någon sån här figur bättre än dig.
Att du skulle få ett övertag av
helt annan grej. Jag tycker inte det verkar så smart kunskap.
Men i alla fall, och då säger man så här att man kan hitta neurobiologiska korrelat, alltså det vill säga strukturändringar eller strukturskillnader i hjärnan som motsvarar en funktion, det vill säga att den är bättre eller sämre då hos män eller kvinnor. Och det är typ den enda som man verkligen, verkligen har kunnat verifiera att det finns en skillnad här. Sen så hittar man andra strukturella skillnader i hjärnan. Till exempel så har kvinnor fler kopplingar mellan hjärnhalvorna än män. Däremot så har man då inte kunnat koppla det här till en funktion. Det finns ju en myt faktiskt att kvinnor skulle vara bättre på att multitaska och göra fler saker samtidigt än män. Men kollar man på de studier som finns så liksom beroende på lite hur man testar det här så finns det de studier som visar att män är bättre och så finns det andra studier som visar att kvinnor är bättre. Så att där finns det liksom inget entydigt svar kring det här. Och om vi då kommer in på kärlek och sådana saker så skulle jag säga att för det första så är inte ämnet helt uttömt. Att man har gjort all den forskning som behövs.
Okej, det finns lite kvar att göra.
Ja, det finns absolut jättemycket kvar att göra. Däremot har jag inte sett några studier som visar det som du föreslår. Däremot så vet jag själv från mina egna studier att mäns och kvinnors beteende beror jättemycket på den sociala kontexten. Jag gjorde en studie då vi lät försökspersoner donera pengar till välgörande ändamål. Och så hade vi olika teorier kring det här. Det visade sig att kvinnorna följde våra prediktioner, alltså det vi hade tänkt oss, medan männen gjorde inte det. Och då var det massa professorer som sa till mig så här, men det är ju bara för att du är tjej och det är du som är experimentledare. Så att de här killarna ger ju mycket mer pengar än vad du hade tänkt dig för att de vill imponera på dig. Och det finns det väldigt mycket studier kring. Att om man till exempel placerar en kvinna i en grupp med män och så ska de liksom köpa någonting. Eller på något sätt betta med pengar. Då kommer männen liksom köpa ännu mera och liksom vara ännu mer riskbenägna och slösa ännu mer pengar i närvaro av en kvinna. På samma sätt är det om man studerar deras risktagande. Att de är liksom mer beredda att gå över en jätteläskig bro om
det finns kvinnlig publik.
Ja, precis. Än om inte någon tittar på överhuvudtaget eller om det är en man som kollar på. Sen kan också män provocera varandra. Så att man ser så här att om man har en grupp med män och så ska de liksom buda på någonting. Om det då är en man som börjar buda, då är det väldigt lätt att det blir en konkurrenssituation. Och då ska alla liksom visa upp sina muskler och så börjar de övriga männen också liksom buda mer våghalsigt än vad de kanske hade tänkt sig från början. Eller om man hade placerat dem i en kontext där ingen hade sett dem.
Du, vi återkommer också till det här med män och kvinnor. Jag undrar bara, vad är kärlek in i hjärnan?
Mm.
Vad är det? För att, ja. Då borde man ju kanske kunna mäta då på Erik och Martina Hag och se om det finns några skillnader.
Ja, det som är kärlek det är så här att när vi blir förälskade så frisätts ett ämne som heter dopamin som man enkelt kan översätta till att det är hjärnans lyckohormon. Och alltså vi får värsta duschen, alltså eller det är som ett fyrverkeri liksom, hjärnan badar i dopamin och det är så här, woho! Den här personen är liksom den mest underbara som finns. Och så aktiveras då vårt belöningssystem. Och
det, förlåt, men, ja. Kan man se då att det finns skillnader? Män och kvinnor har lika mycket? Eller?
Ja, man ser likvärdigt.
Det syns ingen skillnad.
Precis, det är ett bättre uttryck. Man ser ingen skillnad. Och det handlar om, det är ju hur mycket man tycker om den här personen. För att man kan se en sån här MR-kamera som man använder när man scannar folks hjärnor för att se vad som händer i hjärnan. Man kan se det lite som den moderna tidens spåkula. För att det är nämligen så att, låt oss säga så här, du har träffat en tjej, ni är jättekära i varandra. Och så stoppar man in er i varsin MR-kamera för att se då hur ni reagerar på varandra. Om man då ser att ni har ett jättestort påslag med just dopamin och i ert belöningssystem. Då predicerar det här hur ert förhållande kommer att gå. Så har man ett väldigt stort påslag när man då ser sin partner så ökar sannolikheten att det här förhållandet kommer att hålla en längre tid. Medan om det inte är så stort påslag så
då är det kört.
Ja, men
tänk om man skulle kunna göra det då på Tinder till exempel, att man vad heter det, kunde kalibrera då in i hjärnan, då skulle man ju verkligen få bevis på det.
Ja, precis. Men det gäller ju att man har träffats lite först. Alltså, okay, det måste ha uppstått återigen. Alltså, nu känner jag mig som en tant, men det här med de sociala interaktionerna, att man träffas, att det liksom finns en chans att det byggs upp något mellan människorna. Och sen när man känner så här, men jag älskar den här personen, eller du vet, jag är jättekär, då kan man komma för en MR-undersökning.
Okej. Men om vi går tillbaka till det här exemplet då med Martina Hag, kan det vara så då att kvinnor har ett bättre språk om kärlek än vad män har?
Så kan det absolut vara, och det ser man ju också om man pratar om barns utveckling och sådär, att kvinnor eller tjejer är mycket bättre på att uttrycka sig. Och det är där kanske kulturen kommer in också. Och då kanske det är en liten fråga till dig. Tror inte du att män kan känna lika starka känslor som kvinnor, bara att ni kanske är sämre på att uttrycka det, just för att ni är uppfostrade i en kulturell kontext som kanske inte alltid tillåter att vara så expressiva kring det här ämnet?
Det finns någon spår av sanning i det du säger. Det tror jag nu när du säger det. Att det är inte lika självklart. Det är inte lika självklart. Jag har ju hört att tjejer pratar väldigt mycket om sex med andra tjejer. Att man liksom kan grotta ner sig en massa grejer. Men jag... Det är sex och men alltså, det kommer på någon slags detaljnivå som där jag kan uppleva mig som ganska pryd att inte vilja jag vill inte formulera liksom ord för mig själv eller för någon annan om de här sakerna.
Förlåt, men alltså, nu säger du sex, men hur är det med kärlek?
Men sex,
alltså, eller är det samma för mig, sak för dig?
För mig är liksom, sex är liksom, vad ska jag säga, det är kärnan i kärleksrelationen och det är på något sätt också jag brukar jag brukar tänka att det är liksom det är bättre att ha lite dålig sex än inte ha någon sex alls, för att på något sätt så blir ju det en det liksom, om man, och det är på något sätt det som att cykla, om man cyklar mycket så blir man bättre på att cykla, och har man mycket sex så blir man bättre på sex, och då blir liksom också en bra motor i relationen. Det finns också någonting som jag har tänkt på vad det gäller sex, att, och där människan är unik, att människan är en av de få arterna där man tittar på varandra när man har sex. Om till exempel apor och kossor och sånt, så tittar de har liksom ingen kontakt när de har sex. Men människan kan ha ganska mycket kontakt. Det finns ju de som inte tycker man ska prata om sex. Men att sex är någon slags... vad ska jag säga, kärnverksamhet i det som är kärlek. Det finns ju andra delar av det också. Men jag tror att här finns det någonting och då kan jag känna som att det som händer där är någonting som är väldigt privat och som man inte behöver prata så mycket om. Men jag har hört då att tjejer pratar mer om det. Jag har ingen vetenskaplig forskning som stöder det här, men jag kan ändå se det som en någon slags bottenplatta i relationen.
Ja. Men om du tänker så här, det expressiva kring att beskriva så här, dina känslor för någon. Liksom. Alltså, varför du tycker om en person, vad den är bra på, varför den är så underbar. Liksom. Tycker du att det är något som uttrycks av män på ett tydligt sätt i relationer? Eller är det så här, ja, men vi har bra sex, det betyder att jag älskar dig. Liksom. Hämmar man sig själv
samtidigt, det här är ju väldigt, alltså jag kan ju också, jag tycker ju att tjejer gnäller för mycket.
Jaha.
Rent generellt så är det liksom det är liksom, finns ett problemsökande hos liksom jag satt och snackade med en kompis här om dagen och så sa hon jag och min man, vi är så olika, sa hon.
Ja.
Och jag var helt så, men ni är ju inte olika. Alltså, ni har ju samma värderingar, ni har varit tillsammans i 20 år, ni har två barn, det är liksom, ni bor i en villa i Bromma, varför gör ni det? Jo, för att bägge vill bo i en villa i Bromma. Sen så hade den här personen varit på konsert och hon hade fått en väldigt stark upplevelse av musiken och hennes man tyckte inte det var lika intressant. Och det var liksom ett exempel på att de var olika. Men jag vill liksom, men vad fan, de var ju ändå... Alltså, hade de varit olika, då hade ju han stannat hemma och hon gått på konserten själv. Alltså, det står väl... Istället för att... Och det är det jag menar, att ibland kan ju då kvinnor tendera att... Vad heter det? Ja, men... Istället för att se det uppenbara, men vi sitter här på konsert tillsammans, jag tyckte, och det är också lite som att tänk om bägge hade två att musiken var exakt lika bra, men då finns det ju ingenting att prata om.
Och vart vill du komma med det här, om vi går tillbaka till huvudfrågan?
Till Martina Haag och Erik Haags skilsmässa.
Ja, och det här med att tjejer eller kvinnor skulle kunna känna liksom mer kärlek än män.
åtminstone att jag, min forskning har i den här boken visar ju då att Martina Haag beskriver olycklig kärlek på ett väldigt bra sätt.
Ja.
Ska vi inte stanna där?
Jo, det gör vi.
På det här första avsnittet av podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Och nu har vi kommit fram till det som vi kallar för frågelådan. Och vill ni ställa frågor till oss så kan ni gå in på Breakits hemsida och leta upp I huvudet på en barnbrytare och skriva frågor där. Och ni kan också mejla oss, våra mejladresser står där. Eller så kan ni mejla, så kan ni googla. Det är jättetrevligt och då kanske ni hittar oss om ni har lite tur. Men annars gå in på Breakits hemsida.
Men man ska se till att man inte gör det här för länge för att då kan det bli för lång skärmtid.
Absolut, absolut. Du, då har vi första frågan. Och det är ju då jag som har ställt frågorna här då, eftersom vi har ju då första programmet. Så det har inte kommit in massor med frågor än. Men det brukar ju komma in frågor till dig. Mm. Och då är min första fråga, vad är huvudvärk?
Ja, det första och viktigaste att säga om huvudvärk, det är ju att det är liksom inte själva hjärnan som gör ont. För att den har inga smärtreceptorer, alltså mottagare för smärta, eftersom det är liksom högsta instansen. Så att det som gör ont när vi har huvudvärk, det kan vara liksom allt från muskler till våra kärl som liksom dras i eller ändrar lite form. Det kan vara nerver.
Det kan vara bara fråga så här, så att om man sticker in en nål i hjärnan, då gör det inte ont i hjärnan alltså.
Helt korrekt. Och det här gör man faktiskt vid hjärnkirurgi. Det är faktiskt att föredra att operera människor under lokalbedövning och där man är vid medvetandet, om man ska till exempel ta bort en tumör. För att då kan man hela tiden se om det är någon funktion som försvinner medan man försöker ta bort det här onda då. Till
Men
exempel.
Alltså det låter ju lite läskigt, så man ska liksom ta bort liksom locket och sen så ska man ligga där och höra hur de petar i hjärnan alltså.
Ja, precis.
Men alltså jag får krypningar i hela kroppen bara jag tänker på det.
Nej, men det här går jättebra. Om man ger lite ångestlindring sådär så går det utmärkt och så blir folk lite höga och glada och så skär man lite försiktigt och så säger man så här, kan du röra på armen? Och så rör de på armen och så ser man så här, ja men det här är lugnt.
Okej, så att huvudvärk är alltså inte inne i hjärnan?
Nej, precis. Utan det är alltså omgivande vävnad som till exempel då muskler, nerver, kärl, alltså artärer, vener. Och sen kan man ha ont i liksom sinus och i
öron. Sinus?
Ja, det är de här hålutrymmena som finns i skelettet, alltså i kraniet.
Bihålorna?
Ja, precis.
Okej.
Tack. Eller ska man ont i öronen till exempel som kan ge huvudvärk och sådär. Så att saker som sitter nära hjärnan gör helt enkelt ont.
Du, hur många smällar kan en hjärna ta?
Ja, det är en bra fråga. Det handlar helt enkelt om hur hård smällen är och vid hur många tillfällen det här sker.
Men Paolo Roberto, han har ju fått en jävla massa smällar.
Ja.
Kan hans hjärna verkligen må bra? Vi tänker att en person som Paolo Roberto som har fått väldigt många smällar.
Ja.
Paolo Roberto, han verkar må jättebra.
Ja, han verkar vara en ganska snäll prick tycker jag.
Ja, han är fin människa. Ja. Men hur många, alltså en boxare får ju jäkligt mycket stryk.
Ja, det är verkligen, verkligen inte bra. Och man ser absolut skador i hjärnan hos de som håller på med till exempel boxning. Och det handlar om, det är vad man kallar för ett våld som accelererar och deaccelererar. Det vill säga, först går huvudet jättesnabbt bakåt och sen så slängs huvudet jättesnabbt framåt. Och det som händer, det är att de här nervtrådarna som vi har, de är typ som sydtrådar. Så att om man tar en sydtråd först jättesnabbt bakåt och sen jättesnabbt framåt, då kommer den ju gå av. Och det är precis det här som händer med hjärnans nervtrådar. Och på lång sikt så är det här jättedåligt och man får men. Och om man hållit på med boxning så har man en väldigt hög risk för att drabbas av sjukdomar som är relaterade till hjärnan. Till exempel att man kan få sämre minne eller sämre kontrollförmåga av till exempel sina känslor och så vidare. Mohammed Ali, han har ju till exempel Parkinson. Som är alltså celler som påverkar vår motorik, alltså sättet vi rör oss på. Och sådär. Så att, det är farligt helt enkelt.
De kan inte växa ihop då? Det verkar trassligt med alla de här trådarna.
Ja, det är ganska trassligt. Alltså så här, teoretiskt så får vi, eller vi får nya nervceller. Och teoretiskt så kan det ju ske. Men återigen, det här mellan teori och vetenskap kontra verkligheten, så är det väldigt svårt att uppnå. Och det är också därför vi drabbas av sjukdomar. Så att rådet här, det är slå inte folk i huvudet liksom.
Du, en sista fråga här i frågelådan.
Yes.
Alltså hjärnan, det finns människor som säger att ja, men jag använder bara 60% av hjärnan eller 20% av hjärnan eller sådär.
Just det.
Vad är det, stämmer det?
Nej, det stämmer absolut inte. Och jag har alltid undrat varifrån den här myten kommer.
Mm. Och var kommer den ifrån?
Ingen aning.
Det är människor kanske som tror att de har mer kapacitet om de bara liksom
anstränger sig lite till.
Jag tror mer att det är någonting, precis som att det är någon knapp som inte liksom är påslagen. Det är som en bil och sen så har de inte tryckt in turboknappen.
Just det.
Men hjärnan är sånt och så.
Nej, hjärnan fungerar som i ett nätverk. Jag brukar tänka lite som en symfoniorkester. Att man behöver ju liksom alla i orkestern för att kunna skapa den bästa musiken. Och börjar vi liksom plocka bort dem som spelar flöjt och violin och harpa och du vet, sådär, då blir det ju liksom fattigare och fattigare. Och på samma sätt är det med hjärnan. Vi behöver alla delar och alla bidrar. Sen kanske inte alla bidrar precis hela tiden, utan det kanske är några då som är mer tongivande än andra. Men jag brukar säga lite så här, men prova att skär bort en del av hjärnan så ska du se vad som händer. Då förlorar man någon form av funktion. Så
okay,
hela hjärnan behövs.
Okay. Du, då vill jag tacka dig, Katarina, för det här första avsnittet av podcasten I huvudet på en barnbrytare. Och vi kommer komma tillbaka om en vecka och då hoppas vi att ni lyssnar igen.
Yes!
Bra, tack så mycket!
Tack, hej då!
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.